socialistiska revolutionens stormsignal ljuder över Frankrike. Leve barrikadstriderna i Paris. Den socialistiska demokratin i Tjeckoslovakien kan bara garanteras av arbetarrådens makt. Jag köpte häftet Fjärde internationalen nummer 1 av Marcel Cohen, en liten judisk farbror, på 1 maj vid Hakberget i Stockholm 1969. Då var allt sedan länge i rullning. I början av maj året innan, alltså 1968, hade studenterna i Paris byggt barrikader och utkämpat gatustrider med den fruktade kravallpolisen CRS. Nästan 10 miljoner franska arbetare hade varit ute i den största franska generalstrejken någonsin. Många fabriker hade ockuperats, regeringskanslier övergavs och polisarkiv brändes och de Gaulle begav sig till franska trupper i Västtyskland för att kunna återta makten i Paris om den skulle falla. 68-upproren för frihet mot förtryck och polisvåld spred sig över världen till universitet och gator i både väst och öst. Och Fernando Solanas film från 1968, La Hora de los Hornos, smältugnarnas timme, om upproren i Latinamerika mot militärdiktaturer, imperialism och förtryck visades på ABF-huset i Stockholm. Jag heter Håkan Blomqvist och det här är min mittårsrapport för Teatertribunalen och introt till smältugnarnas timme. Upproren hade egentligen börjat flera år tidigare med den amerikanska medborgarrättsrörelsen och revolterna i svarta getton. Med den koloniala frigörelsekampen där flerhundraåriga kolonialimperier bröt sönder på några decennier. Med kulturrevolutionen i Kina och de växande protesterna mot USAs krig i Vietnam. 1967 samlades tiotusentals unga från olika håll i Västberlin till stöd för den vietnamesiska befrielsefronten FNL. Studentledaren Rudi Dutschke sköts av en högerextremist. Vietnamdemonstranter attackerades av polis i Europa och USA och även i Stockholm. I januari 1968 inledde FNL sin Tet-offensiv, alltså nyårsoffensiven, som nästan intog USAs ambassad i Saigon. I början av maj drabbade här hemma hundratals unga samman med polis i Båstad för att stoppa en tennismatch mellan det rasistiska Rhodesia och Sverige. Ett par veckor senare ockuperade upproriska studenter Stockholms kårhus, inspirerade av majrevolten i Paris. Även i Polen, bakom den så kallade järnridån, utbröt studentuppror. Och i Tjeckoslovakien förvandlades kommunistpartiet till en kokande gryta av idéer och öppen debatt om en mer demokratisk socialism med mänskligt ansikte. Det var som om en hel världsordning skakade. Men jag var inte där ännu.
Åttioåtta fyllda år som hade tärt strax efter sin sista infart. Varit med i knappt ett sekel och vad hade hon lärt? Lita aldrig på de rika, smaka aldrig starkt. Den första punkten har jag på vanlig ganska bra. Kanske någon gång fuska lite grann. På den andra punkten har jag slarvat, men jag minns väl vad hon sa. Att man är ju bara människa och man gör så gott man kan. Men färga mina tankar, färga mina andetag. Jag kan inte byta färger, det är för sent att byta lag. För att tala vi om kraften, starka nog och flytta färg. Och färger av substansen i mitt hjärta, ben och märg. Är det internationella proletariatets färg? Fylla era skor. Ta upp kampen när ni levt och dött. Jag är ingen eldsjäl längre, jag är redan lite trött. Men jag håller kursen och jag håller mig till rött. Kalla mig för Tore eller original. Kanske lite gammaldags nog jag. Orkar inte stå vid sidan, inte vara neutral. När striden rasar mellan arbete och kapital. Bara färga mina tankar, färga mina andetag. Jag kan inte byta färger, det är för sent att byta lag. För att tala vi om kraften, starka nog och flytta berg. Och färgen av substansen i mitt hjärta, ben och märg. Är det internationella proletariatets färg? Det är det internationella proletariatets färg.
Min familj hade i början av 50-talet flyttat ut till det splitternya Blackeberg i västra Stockholm från det lite förfallna och ruffiga Södermalm där ungkarshotellen befolkades av utslitna arbetargenerationer. Den en gång så tätt befolkade industristadsdelen med 140 000 trångbodda invånare på 1940-talet hade börjat avfolkas för de moderna ABC-förorterna med arbete, bostad och centrum, var det tänkt. Blackeberg, det var nytt, grönt och luftigt på snuskungen Ljunglövs gamla ägor. Det var allmännytta, Konsum, Systembolaget och tunnelbanan. Och efterhand 10 000 invånare, där 5 000 var barn, som blev tonåringar ungefär samtidigt. Vid det gamla frimurarhemmet för vanartiga gossar växte en hel stad, staden i skogen som det har kallats i en fin bok, med flera tusen pojkar och flickor som kanske inte alltid var så mycket mer välartade och som väcktes av musiken. Lyssna på det här, lyssna på det här, ropade Eva, min stora syster, när Beatles Twist and Shout spelades på Radio Luxemburg och jag och mamma kunde inte ens urskilja någon melodi. Men snart strömmade det tidiga 60-talets rock- och popmusik genom trappuppgångar och vädringsfönster och garagebanden började erövra cykelkällare och skyddsrum. Vårt eget band, Street Stones, och sen Ludwigs efter Beatles trumset kunde aldrig mäta sig med storheter som Layabouts eller Flying Dutchman. Det här var ju långt före den kommunala musikskolan och ingen av oss kunde egentligen spela någonting. Våra förstärkare, det var radioapparater. Mickarna, ja de var till en del ihopstulna och turnébilen var en gammal barnvagn. Det blev bara någon skoldans och några ungdomsgårdar. Men vi fick en gång spela i pausen för The Friends från Bagarmossen på Ängbygården. Friends med en fantastisk trummis, tolvan som bara var 12 år och inte fick uppträda på kvällstid. Tatti och Rogge och så Anders Pedou, sångaren som strippade på scenen. Just så skulle det låta, tyckte jag då och faktiskt ännu idag. Visst känner man doften från en slamrig ungdomsgård och det heta dammet på en gammal Bäckström eller Marshall-förstärkare.
Let me explain, baby. You know that's better. I don't wanna meet you again if you leave me. And now you can't stop that. Let me explain, baby. You know that's better. I don't wanna meet you again if you leave me. And now you can't stop that.
Om 1967 ännu för mig mest var musiken, kompisarna och mellanölet, började vibrationerna från världshändelserna leta sig fram genom klassrum och över köksbord. Biafra-krigets svält och massakrer brakade plötsligt in i vardagsrummet genom TV:ns svartvita nyhetssändningar. I gymnasiet anordnades Operation Dagsverke för Biafra 1968 och själv åkte jag in till stan för att lite ängsligt delta i utkanten av en protest för 1%-målet i u-hjälpen. Och hemma lånade jag min styrfars gröna Olympia, alltså en skrivmaskin, och knackade ner lappar med karbonpapper för att dela ut i brevinkasten med text som: du är mäktig, mycket mäktig, du avgör om ett barn ska leva eller dö, och med uppmaningar att betala in till Lutherhjälpen eller Röda korset. En tjej gav mig Che Guevaras dagbok och drog med mig till Alternativ jul på Tegelhögen i Vällingby, och enda önskelistan det året var bidrag till Postgiro 400 499 stöd FNL. Och så var det förstås den kulturella explosionen. 1968 visades filmerna Mandomsprovet och Easy Rider om att bryta sig ut ur vardagslunken på Kaskad i Blackeberg. Nyfiken gul ställdes inför rätta i USA och musikalen Här visades på Skalateatern, men Helemalles pappa gillade inte att hon gick dit med mig som hade FNL-märke. Riksutställningar, eller riksutskällningar, turnerade med utställningen Sköna stund om imperialism, världssvält och befrielsekamp. Carl Johan de Geers skrintryck mobiliserade mot tonårsmässan Teenage Fair under slagordet "inte ett öre, inte ett handtag till lyxkonsumtionen", alltså ljusår från dagens shoppingkultur. Pappa gillade popkonsten och hade tagit med mig som pojke till Moderna museet med Rörelse i konsten, Hon, en katedral, och med Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Keenholz Backseat Dodge 38, för att inte tala om den äldre dadaismen med Kurt Schwitters collage. Det var som om kulturexplosionen radikaliserade popkonsten i mer politiskt revolutionär riktning, med Lars Hillersbergs, Ulf Rambergs och Lena Svedbergs med fleras tidskrift Puss som fönster. Och det blev som en slags historiens ironi över att den amerikanska popkonstens turnéer ju i hemlighet hade finansierats av CIA som en frihetlig motrörelse till kommunistisk socialrealism, och nu själv förvandlades till revolutionär upprorskonst. Dagens liberala etablissemang talar ibland om det lekfulla och kreativa 60-talet mot det stränga och dogmatiska 70-talet. Och tänker kanske då på 60-talets musikaliska och sexuella frigörelse med p-piller och liveshows, installationer och halmhatsliberaler, i kontrast till 70-talets klasskampsretorik och dogmatiska bokstavsgrupper. Men det handlade snarare om övergången från det hastiga uppbrottet ur efterkrigstidens ordning till en långvarig kamp för samhällsförändring mot ruskiga odds. I Prag krossades socialismen med mänskligt ansikte av sovjetiska stridsvagnar. Olympiaden i Mexiko 1968 var inte bara sportresultat och Black Power-hälsning. En vecka före spelen massakrerades hundratals protesterande studenter av militära krypskyttar på de tre kulturernas torg. I USA mördades Martin Luther King. Nationalgardet sköt ihjäl fredliga Vietnamdemonstranter på Kent State University. CIA organiserade den blodiga militärkuppen mot Allendes demokratiskt valda socialistregering. Militärjuntor härskade i Latinamerika, men också i Grekland, tillsammans med fascistregimer i Spanien och Portugal. Kolonialkrigen rasade i Portugals afrikanska kolonier och apartheidregimen i Sydafrika massmördade protesterande skolbarn i Soweto. Och inte bara Vietnam var nära, alldeles utanför våra fönster. Det gällde en hel värld där människor kämpade mot förtryck.
Vietnam är nära, utanför ditt fönster. Blåser vinden, rök ifrån Haiphong. Vietnam är nära, nära som ett löfte om att förtryckarna ska störtas från sin tron en gång. Om att förtryckarna ska störtas från sin tron en gång. Nu tränar generalerna sitt bombfly till tyranni och död och lönsamhet. Nu tränar Vietnams folk sitt bästa vapen, sin starka enhetsfront, sitt mod, sin solidaritet. Sin starka enhetsfront, sitt mod, sin solidaritet. Nu kliar Nixon, strängar sina skallar, och hans experter jobbar för sitt liv. Och hans datorer kläcker teorier. Vad är väl hemligheten bakom folkets offensiv?
Vad är väl hemligheten bakom folkets offensiv?
Kan de förstå hur bönder blir soldater? Kan de förstå hur
nej, kan aldrig någonsin begripa. Nej, de kan aldrig någonsin förstå. Och de ska tro att Vietnam kan besegras tills marken exploderar under stolen som de sitter på.
Tills marken exploderar under solen som de sitter på.
'68 bildades också Grupp 8 och den första damserien i fotboll vanns av Öxabäck som startats 2 år tidigare. Hur kvinnor som spelar fotboll kunde skildras framgår av tidningen C:s reportage från en damkorpsserie i Perstorp 1968 med lite rumpbilder och rubriken "Inte bara bollen är rund". När jag själv gick i skolan var det helt otänkbart att tjejer fick spela fotboll. De fick hålla till godo med slungboll. I det som var min familj skulle författaren Lena Anderssons utspel för en tid sedan om havregrynsgröt för de fattiga väckt vissa reaktioner. Själv kan jag inte leva utan havregrynsgröt. Vid mina arkivstudier på det judiska forskningsinstitutet JIVO i New York har jag alltid sett till att hitta ett ställe i närheten som serverar oatmeal till frukost eller lunch. Hur överlever man annars dagen? Men mamma fick kvällningar av bara lukten. Under sina tonår bodde hon några år med sin prostituerade moster Nanny i gamla Hagalund i Stockholm. De levde på havregrynsgröt och vatten. Mammas liv innan jag och min syster föddes var som ett dunkelt och dystert hål till en urtid med fattigdom, sjukdom och död. Hennes mamma, som annars skulle ha blivit min mormor, dog i barnsäng 1935 när hon skulle föda siamesiska tvillingar och alla dog. Han som skulle ha blivit min morfar och som avtjänat fängelsestraff för bedrägerier stod plötsligt ensam med 3 barn och gifta om sig och det blev inget lyckligt eller långt äktenskap. Sönerna gick till sjöss så fort de var stora nog och mamma, hon flyttade till moster Nanny. På den sidan av släkten, en frireligiös gruvarbetarfamilj från Falun, hade det varit så många sorger. 2 av barnen togs in på sinneslöanstalt där en dotter, Mimmi, skollades till döds av en gryta kokande vatten och vad Oscar blev av vet ingen. Mamma själv blev med barn som 17-åring med min pappa som hade gått på läroverk och kom från en liten bättre ställd familj. Farfar hade en bensinstation på Slussen i Stockholm. Mamma var 18 år när hon och pappa gifte sig 1944 och krigsslutet borde ju ha varit en lycklig tid. Men hennes bästa väninna Ann-Sofie gasade sig i deras gasspis på Tavastgatan av rädsla för att föda ett UR-barn, alltså ett barn utanför äktenskapet. Någon militär vill inte erkänna det där faderskapet. Året efter dog mammas älskade stora syster Sonja i TBC. Även Sonjas man Harald var en så kallad sotare och revbenad, alltså fått ett revben borttaget för att andas lättare. I sorg tog han livet av sig, men inte ensam, utan tillsammans med Sonjas kusin. Och så där höll det på. Farbror Effes fru dränkte sig i badkaret. Effe dog av brustet hjärta. Någon sprack. Och Nanny dog i syfilis på Eira sjukhuset där kvinnor tvångsvårdades. Vid hennes säng, berättade mamma, satt en av hennes män och spelade på vevgrammofon. Jussi Björlings, du är min hela värld.
Du är min hela värld,
1970-talet blev som en flodvåg av internationell solidaritet mot imperialism och förtryck runt om i världen, men också av klasskamp här hemma. 1969 gick ju 5 000 gruvarbetare i Malmfälten ut i vild strejk mot ackord och usel arbetsmiljö. De valde en strejkkommitté på stormöte utanför facket, organiserade själva allt ifrån information till media, strejkvakter och försörjning. Miljontals kronor samlades in på stödmöten och i bössor runt om i landet. Till och med de religiöst stränga lästadianerna lät kollekten gå till strejken. LKAB var ju ett statligt företag, gruvarbetarna den tunga industrins och arbetarrörelsens ryggrad. Sverige och socialdemokratin skakade. Gruvarbetarna vann vissa framgångar och vilda strejker svepte över landet, ibland som korta endagsstrejker bland verkstadsarbetare i bilindustrin, ibland långa och bittra som bland skogsarbetarna och förstås sömmerskorna på Eiser som ockuperade sin fabrik och började med alternativ produktion. Och städerskorna på ASAB i Borlänge, en kvinnostrejk som spreds över landet och kämpade till sista trasan, med en seger för krav på löner och arbetstid. Men det dogmatiska och vänstersekteristiska 70-talet då? Jo visst, det var ett starkt inslag. Själv gick jag med i de så kallade trotskisterna efter att ha läst det där första numret av Fjärde internationalen. Fjärde internationalen var ju inte bara en tidskrift utan en världsorganisation som hade grundats av Leo Trotskij 1938, två år innan han mördades av en agent från Stalin. För den proletära demokratin var kanske det temat som mest fick mig att ta steget. Var vi och andra vänstergrupper ultravänster? Visst, ofta. Var vänstergrälen och splittringen navelskådande sekterism? Visst, så kunde det vara. Ibland kanske av grupppsykologiska skäl att hålla ihop. Ibland av ren oförmåga att skapa något nytt när arbetarrörelsens gamla alternativ, sossar och kommunister, hade blivit till fossiler och när vi letade efter svar i arbetarrörelsens historiska vindlingar bland strider som hade utkämpats för länge sedan under helt andra villkor. Men här fanns också annat, som var viktigt? Skulle vänstern vara internationalistisk, ja internationell rent av? Trottarna, som vi ibland kallades, menade att vi måste organisera oss över gränserna. En av mina största tidiga upplevelser var Rött Europamötet i Bryssel 1970, då bortåt 10 000 unga samlades från hela Europa för att försöka organisera socialistiska rörelser över gränserna i både väst och öst. Skulle vänstern vara demokratisk eller stödja partidiktaturer och personkulter? En av mina mer omskakande tidiga upplevelser, det var när vi tillsammans med Fria fackföreningsfolket demonstrerade till polska ambassaden i december 1970 mot massakrerna på strejkande polska varvsarbetare i Gdansk och Gdynia. Grip samtliga, beordrade polisen i högtalare och spöade upp oss rejält innan vi transporterades till arrester. Stödet åt arbetare i öst kolliderade i vänstern med den gamla kommunismens lojalitet med regimerna där. För den maoistiska vänstern gällde en liknande lojalitet, men istället med den förgudade regimen i Peking. Ja, skulle vänstern själv och de rörelser som den försökte stärka byggas underifrån av gräsrötternas självaktivitet eller på order uppifrån? I den politiska organisationen, partiet eller förbundet måste åsiktsfrihet och rätten att kämpa för olika perspektiv finnas, menade vi. Och i den fackliga rörelsen måste sista ordet ligga hos medlemmarna, till exempel genom omröstning om avtalen. Jag tycker fortfarande att vi hade rätt i de här frågorna och att det har visat sig. Med en ökande förankring på arbetsplatser och i fackföreningar skavdes också efterhand den yvigaste frasradikalismen bort. Människor som sliter varje dag för brödfödan, de imponeras inte av sånt. Kanske hellre av Tina Turner, som gick bort för en tid sen, och hennes numera alltför bortglömda solodebut med countrymusik strax innan brytningen med Ike.
Georgia High.
I slutet av 1970-talet började jag jobba på veckotidningen Internationalen och blev sen redaktör i 20 år framåt. Innan dess hade det varit många jobb, som att skala lök, sortera fakturor, pressa overaller på Nockebytvätten, lagerarbete på Luma och sjukhusvaktmästare, först på mentalsjukhuset Beckomberga och sen på Södersjukhuset. Hela tiden fylld av politisk och sen facklig verksamhet, med i grunden revolutionära målsättningar att bryta kapitalismens övermakt och för socialistiska samhällsförändringar. Vad ni skulle bli besvikna, sa en gång långt senare en chef på Säpos registerenhet vid en släktings bröllopsmiddag när registrering av vänsteraktivister kom på tal. Men den statliga säkerhetstjänstkommissionen, där många av mina framtida kollegor inom akademin ingick, visade att övervakningen gällde tiotusentals. Själv kunde jag i slutet av 1990-talet få läsa min egen Säpo-mapp på Riksarkivet i Arninge. Registreringen hade inletts i samband med Rött Europa-mötet i Bryssel när jag skulle fylla 19. Den sista noteringen var från 1996, när jag hade fyllt 45. Mycket var övermaskat för att inte röja uppgiftslämnare. Men här fanns till och med övervakning av barnverksamheten och matlagen på 1980-talets sommarläger. Jag tycker att alla i min politiska generation ska begära ut sina mappar. De kan lära ut en hel del om statens repressiva sidor, inte minst viktigt nu med den nya terroristlagstiftningen. Dessutom kan man ju få lite koll på sin egen historia om man själv inte har så gott minne. Många av oss aktivister märkte nog inte riktigt den väldiga förändringen när 1970-tal övergick i 80-tal. Jo, naturligtvis var vi som vanligt upp över öronen insyltade i politisk och facklig aktivism, i folkomröstningen om kärnkraft, i storkonflikten 1980 och det fackliga Dalaupproret där ombud för tusentals arbetare i kölvattnet av vilda strejker på Saab-Scania i Falun och ASEA i Ludvika protesterade mot den socialdemokratiska regeringens allt mer nyliberala sociala nedskärningspolitik. Under de dagar då namnlister som representerade tiotusentals arbetare skulle överlämnas till regeringen satte en mördares kula stopp för alltihop.
23, 25 och 10.
Ja, jag har lagt tecken upp. Järfällaväxeln på taxi innan att hon är skjuten Tunnelgatan Sveavägen.
Tunnelgatan Sveavägen.
Och en taxi står där, en Järfällataxi står på plats. Har han inte ringt till er?
Nej, de har inte gjort det.
Jag hoppas det är, jag antar att det är Stockholm, Tunnelgatan Sveavägen, sa hon. Ja, det gör det. Jag ska ringa åt, men du kan skicka en bil då. Jag ska motringa där. Hej.
Olof Palme sköts ihjäl på öppen gata som en blodig symbolisk punkt för en hel politisk period. 80-talet var ju också det nya kalla kriget, med utplaceringen av nya kärnvapenrobotar i Europa, med ubåtsjakter i svenska vatten och den nya världsordningen under Reagan och Thatcher med inledningen av den globala marknadsrevolutionen. Men hösten 1982 föddes min första dotter och livet gav också annat och större saker att tänka på. I några spretiga anteckningar några år senare, kanske efter en skogspromenad, hittar jag några rader. När dina tofsar vippar som pigga äckorsvansar på våren. När dina högljudda frågor ekar högt, högt över stigen. Och alla yrvakna skogstroll häpet tittar ner. När din starka, mjuka, nya kropp lubbar iväg utan nedstoppad tröja. Vad rör mig då annat? Och några år senare, När muren föll och Sovjet störtade samman fann jag mitt livs stora kärlek och med två nya fina barn och familj inleddes på många sätt ett nytt liv. Just när den värld min generation vuxit upp i och förhållit sig till ömsade skinn. Vid en av mina historiska stadsvandringar på Södermalm i Stockholm om kvinnornas hungeruppror 1917, potatisrevolutionen, berättade en av deltagarna att hennes mormor, tror jag det var, som tonåring bodde just på Södermannagatan där upproret drog fram och hon hade skrivit dagbok. Fantastiskt! Vad skrev hon? Ja, tyvärr inte ett ord om hungeraktionerna. Bara om väninnor på syjuntor och pojkar. Ja, så kan det vara. Att det nära personliga är så mycket större än världspolitiken och stormiga sociala händelseutvecklingar. Riktigt så var det kanske inte för mig. Även om jag nästan inte minns hur denna världshistoriens skarv kändes i vardagen. Där tygblöjor, galltvål och nattningar upptog så mycket av livet. Vår politiska rörelse var inte förvånad över att socialdemokratin vek sig för nyliberalismen eller att de som vi kallade stalinistiska systemen i öst till sist kollapsade. Men vi hade förstås hoppats på en annan utgång. Vi hade stöttat medborgarrättsrörelsen i Tjeckoslovakien och smugglat tryckeriutrustning till den polska fria fackföreningsrörelsen Solidaritet när den ännu var inriktad på en slags arbetardemokrati. Och vi hade försökt bygga ett demokratiskt vänsteralternativ till en socialdemokrati som gick åt höger. Och så fick vi istället den globala motreaktionen med kapitalistisk chockterapi i öster och Carl Bildts högerregering med finanskris här hemma. Kanske var det först i valet 1991 när en kamrat, Lotta, satte sig mot väggen vid vår valstuga utanför Åhléns i City och gömde huvudet i händerna. Vår högtalare var trasig, Ungdomar som gick förbi gapskrattade åt namnet på vår tidning Internationalen. Och från Sergels torg dånade det högerpopulistiska partiet Ny Demokratis kampanjlåt Häng med, häng med. Medan hundratals gula ballonger med partiets skrattande logga lyfte mot himlen. Tiden hade vänt. 90-talet var på väg in i 2000-talet. Det var den nyliberala globaliseringens och motrevolutionens värld. Historiens slut, som den amerikanska statsvetaren Francis Fukuyama uttryckte det, när liberalkapitalismen segrat och allt av alternativ, socialismen och kommunismen, 1900-talets överlägset största ideologier om man ser till antalet anhängare, slutligen hade besegrats. För min egen del sammanföll tidsskiftet inte bara med äktenskap och barn utan också med bokskrivande. Den röda tråden som en alternativ skildring av den svenska arbetarrörelsens historia kom 1989 och byggde på föreläsningar jag hållit i studiecirklar och folkbildning under många år. Arbetarrörelsens historia, det hade kommit att bli min hang-up, både för de fackliga kurser jag gick på under 1970-talet och för den kamp om historiska lärdomar som pågick så intensivt inom vänstern. 1999 kom min biografi över kommunistledaren Nils Flyg som under finska vinterkriget gick över till Hitlers sida mot Stalin och tog med sig några hundra gamla kommunister och folkrörelsebyggare. Hur sjutton gick det till? I den vevan blev jag värvad till ett projekt om arbetarrörelsehistoria vid Södertörns högskola. Jag tvingades i blixtfart plugga in historia och doktorerade 2006 på en doktorsavhandling om nationalism, rastänkande och antisemitism i svensk arbetarrörelse. Och då var jag redan lite gammal och de flesta ur min föräldrageneration på väg bort. Pappa lämnade tidigt mamma i Blackeberg så hon blev ensam. Hon jobbade på Blackebergs sjukhus och hade det ganska svårt med en hel del sjukdom och dålig ekonomi. Hon avskydde Blackeberg, men kyrkans bytescentral blev ett stöd. Hon gifte senare om sig med en 15 år yngre glasmästeriarbetare från Sollentuna och mycket stabiliserades, typ mina skolbetyg. När han, Percy, gick bort härom året på Stockholms sjukhem pratade vi mer med varandra än under ett helt liv. Men hur var det att leva med mamma? Han tänkte länge. Ja, visst hade vi fina stunder, men hon var en så i grunden olycklig människa. Jag tror vi spelade Lale på nästan alla begravningarna. Men Håkan, är du jude? Jag har fått frågan många gånger från kollegor och kamrater. En gång i någon radiointervju svarade jag, nej, snarare tvärtom, men så hann jag inte förklara mig innan frågan gick vidare. Jag hade tänkt säga att min fina farmor och farfar på Södermannagatan, mitt och Evas stöd i livet när mamma inte mådde bra, de var nog antisemiter. Farfar trodde inte ett dugg på förintelsen och farmor var rädd för judar. De hade hållit på Tyskland under kriget. Med pappa var det tvärtom. Han försåg mig redan när jag var pojke med ruskiga böcker om Treblinka och nazisternas gräsligheter. Han ritade reklam för en judisk kompis strumpfabrik och skyltar för Judiska museet i Frihamnen. Det hela var som ett mysterium. Jag fantiserade om att jobba på kibbutz i Israel. Och kring 1968 hade jag två idolporträtt i mitt pojkrum på Che Guevara och Moshe Dayan, Israels överbefälhavare under sexdagarskriget. Och från trotskisterna lärde jag mig senare att antisemitismens folkmord var kapitalismens mest katastrofala slutstation, men också förstås om det palestinska folkets fördrivning och lidande. Den första artikel jag skrev i den trotskistiska månadstidningen Mullvaden 1971 hade handlat om antisemitism, och så fortsatte det. Genom erfarenheterna från den stora och breda judiska radikalismen i olika organisationer och på olika håll i världen. Mellankrigstidens största judiska parti i Polen, det socialistiska Bund med tusentals anhängare världen över, krossades under förintelsen, men spillror levde vidare bland flyktingar och migranter i många länder efter världskriget, bland annat i Sverige. Jag stötte på deras svenska arkiv på Givo i New York, dit det hade skickats efter den svenska avdelningens nedläggning på 50-talet. Och jag skrev deras historia i boken Socialism på jiddisch, judiska arbeterbund i Sverige, och fick genom det arbetet möjligheterna att träffa barn och barnbarn från den bundistiska miljön i olika länder. Isabel Frey, en av de främsta uttolkarna av revolutionär jiddischmusik idag, har spelat in en känslig version av den judiska socialistiska rörelsens hymn, Die Schwue, löftet eller eden som svors vid Bonds röda fana.
Brider und Schwester von Arbeit und Neut, alle was seinen zu seht und zu spreit, zusammen, zusammen, die von sie ist greit. Sie flattert von Zorn, von Blut ist sie reut. A Schwue, a Schwue, a Fleb und Teut. Immer und Erd, wenn uns ois Herren, ey, das wird sein, die lichtige Stern. A Schwue vom Blut und a Schwue von Tränen, mir schweren, mir schweren, mir schweren. Mir schweren a Treiheit und Grenzen zum Bund, nur erkennbar freien, die Sklaven sind, die von die Reute ist heuch und breit. Sie flattert von Zorn, von Blut ist sie reut. A Schwue, a Schwue, a Fleb und Teut. Himmel und Erd, wenn uns ois Herren, ey, das wird sein, die lichtige Stern. A Schwue von Blut und a Schwue von Tränen, mir schwer. Mir schwören, mir schwören, und a Schwue von Tränen, mir schwören, mir schwören, mir schwören.
Nu går den här mittårsrapporten mot sitt slut. Jag har passerat 70, men tycker att jag gör ungefär samma saker som under operation Dagsverke för Biafra 1968 eller flygbladen med karbonpapper om att vakna upp och inte stillatigande acceptera orättvisor och förtryck. Idag kan det tyckas ännu mer utsiktslöst ändå, när högern och nationalrasisterna försöker rulla tillbaka allt av vänsterliberalism och marxism som de förknippar med just 68. Stötvågen från 68 drev ju fram så mycket av de samhällsförhållanden som högern avskyr. Jämlikhetsideal, fri abort, allmän förskola, minoriteters rättigheter, arbetsrättsreformerna i kölvattnet av de vilda strejkerna, utbyggd och länge nästan avgiftsfri vård och omsorg, för att inte tala om den kulturella frihetsrevolutionen. Precis som när nazismen marscherade mot 1789 års idéer, alltså den franska revolutionens universella ideal om frihet, jämlikhet och, som vi idag säger, syskonskap, utnämner dagens högerreaktion, amerikansk eller rysk, fransk eller svensk, 68 till alla vedervärdigheters ursprung. Men inför dagens klimat, krig och överlevnadshot behöver vi kraften från den typen av global samhällsmobilisering underifrån mer än någonsin. Så att åtminstone mina barn och barnbarn en löftesrik morgon kan vakna till orden: klimatrevolutionens stormsignal ljuder över världen. Länge leve fredsbarrikaderna i jordens alla länder. Den humanistiska demokratin kan endast garanteras genom folkets makt.
Du har hört Håkan Blomqvist presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var musik från filmen Ahora de los Hornos av Fernando Solanas, Röd med David Richard, Empty Handed med The Friends, Vietnam är nära med FNL-grupperna, Du är min hela värld med Jussi Björling, We had it all med Tina Turner, Jag vill gå hem med dig med Lars Winnerbäck, En stund på jorden med Lale, Die Schwue med Isabel Frey. No Surrender med Bruce Springsteen. Fler mittårsrapporter hittar du på tribunalen.com och där poddar finns.